Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi firar idag Kristi förklaringsdag och temat är Kristi härlighet. Som predikotext har jag tänkt episteltexten från andra Petrusbrevets första kapitel, verserna 16 till 18, som vi lyssnar till i Jesu namn. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Amen. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Petrus hänvisar i sitt brev till den händelse som vi hörde om i evangelietexten från Matteus 17. När han och de två bröderna var med Jesus på det höga berget och fick se en härlig syn. En härlig uppenbarelse. Enligt en gammal tradition brukar berget Tabor i Galileen utpekas som det berg där Jesus visade sig med Mose och Elia, förklaringsberget. Men det finns olika skäl som talar emot det. Jag går inte närmare in på det. Men vi ska också konstatera att det enligt textsammanhanget antyder att det är på en annan plats. I Matteus 16, kapitlet innan evangelietexten, står det att Jesus var med sina lärjungar i trakten av Caesarea Filippi. Och det är en stad som ligger väldigt långt norrut, mycket längre norrut än Genesarets sjö. Nere vid foten av berget Hermon. Det är det högsta berget i nejden som sträcker sig upp över 2800 meter över havet. Och faktiskt är snötäckt, åtminstone delar av året. Och när vi läser i slutet av kapitel 16 att Jesus säger: några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se människosonen komma i sitt rike. Så har folkbibeln en not till det här. Att det här hänvisar till det som kommer genast efter i Matteus 17. När de här tre lärjungarna får se Jesu härlighet. Och det var uppe på ett högt berg. Berget Tabor är inte så högt. Och dessutom stämmer det inte in med den här geografiska beskrivningen av var det rörde sig den här tiden. Men vi lämnar den geografiska platsen och vi ska istället fråga oss: kan man säga att Jesus kom i sitt rike där på förklaringsberget? Jesus sa ju: några som står här ska inte smaka döden förrän de fått se människosonen komma i sitt rike. Men det finns faktiskt en bevisning i det ord som evangelietexten beskriver och som Petrus också repeterar, som han citerar. För det var rösten som kom från himlen: han är min son, min älskade, i honom har jag min glädje. I femte Mosebok 18 talar Mose om en profet som ska komma som är lik honom. Och i andra Samuels bok 7 förkunnar Herren för kung David genom profeten Natan att det är Davids son som ska bygga ett hus åt honom. Då säger han till David: jag ska vara hans far och han ska vara min son. Alltså ungefär de ord som Gud uppenbara över Jesus där på förklaringsberget, som han också uppenbara när Jesus döptes av Johannes i Jordanfloden. Jesus förkunnades av Gud, vara den, av Gudfadern, vara den son som han hade lovat David. Den här händelsen bevittnades nu av Mose och Elia, men också av de tre lärjungarna, Petrus, Jakob och Johannes. Och enligt en gammal domarregel som Moseböckerna tar fram, ska var sak avgöras av två eller tre vittnen. Här var de nu, de här vittnena. De två himmelska vittnena var Mose och Elia. Och tre jordiska vittnen var Petrus, Jakob och Johannes. Två serier av vittnen, två eller tre. Mer än så kan det inte bestyrkas för att gälla. Det var verkligen en sanning att han som uppenbarades där var Guds son. Den son som David hade fått löfte om genom profeten Natan. Markus beskriver Jesu förutsägelse av händelsen med orden: förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. Jesus uppenbarades verkligen med kraft vid det här tillfället. Och det är det här tillfället som Petrus tar som ett vittnesbörd om sanningen i apostlarnas ord. Guds ord är inga utstuderade myter, utan verkligen sanning. Det är särskilt två sanningar i den här Petrus-texten som vi ska begrunda närmare. Den första sanningen är: Kristi härlighet uppenbarad i ordet. Vi ska begrunda det fasta ordet som står som en motsats till utstuderade myter. Vad är myter? Ja, i vetenskaplig mening är det en primitiv berättelse som berättas med ett metaforiskt språk, alltså med bildspråk, med bilder och symboler. Fast man i teologiskt språkbruk medger att det kan finnas en gnutta sanning också i en myt, så är vår naturliga uppfattning att en myt, det är någonting som inte stämmer med verkligheten. Man har till exempel menat att skapelseberättelsen har kommit till genom att människor har funderat på hur allt har blivit till. Och man har funderat på varför det finns ondska i världen. Hur döden har kommit in i världen. Och så har man då konstruerat en myt som beskriver det här i syndafallsberättelsen. Där Gud talar med människor, där en orm talar och förledde de första människorna. Det här är just utstuderade myter, där man har kokat ihop berättelser för att vi ska få en förståelse med vårt förnuft hur allt har kommit till. Människor har senare tyckt att det här har varit barnsligt och kommit på att människor, djur och växter egentligen har kommit till av sig själva genom en utveckling under en väldigt lång tid. På samma sätt så har man också funderat ut varför någon har börjat tro att Jesus gick på vattnet. Hur det kom sig att man började berätta händelsen att Jesus förvandlade vatten till vin i Kana, i bröllopet i Kana. Man funderar också hur, vad är motiveringen och förklaringen till att djävulen ansatte Jesus med sina frestelser i öknen. Och att Jesus skulle ha träffat Mose och Elia där på berget är ju också för otroligt och orimligt. Så där har man kommit till att också det är påhittat. Alltså, utstuderade myter. Men det är det inte, säger Petrus. Absolut inte, för de har själva varit med. Djävulen har förvänt människornas sinnen så att de har börjat hålla sig till myter istället för till det uppenbarade ordet. Men nu är det också en annan tragisk sak med det här. Och det är att människor som i sin klokhet har funderat att det där inte kan vara historisk verklighet. Så då kanske det inte heller är Petrus som har skrivit det där. Det är kanske inte alls så att han var någon ögonvittne till den där händelsen. För man anser faktiskt bland de teologiskt lärda att andra Petrusbrevet inte är skrivet av Petrus. Helt följdriktigt. Man ska få bort det som ett bevis. För Petrus skriver ju också om hur Bileams åsna talade en gång. Det brukar inte åsna göra. Brukar inte tala. Och därför menar man att det här är myt. Och då får man också Petrus andra brev underkastat tvivel. Det är inget fast ord. Man får oss att tvivla på att det är sanning. Men lägg märke till att just här understryker Petrus att det inte är några myter, utan det är sanning som han tillsammans med de två andra lärjungarna själva har bevittnat. Den helige ande vill bekämpa otron genom att understryka hur fast ordet är. Lite längre fram i Petrusbrevet förklarar han hur ordet kan vara så här fast. För där berättar Petrus hur Guds ord har kommit till. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats. Tills dagen gryr och morgonkärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Gud har inte lämnat oss på något gungfly när det gäller vår tro. Vår tro är fast grundad. Vi får veta att det är han själv, den helige ande, som har gett oss det här ordet. Det som vi har fått i profeternas och apostlarnas vittnesbörd, alltså vår bibel, det är Guds eget ord till oss. Det är inte människor som har fabricerat det här, tänkt ut, utstuderat på ett mänskligt sätt. Därför kan vi med visshet gå vidare och se vad Petrus uppenbarar för oss om Kristi härlighet. Vi ska för det andra begrunda tesen, eller rubriken, Kristi härlighet som Guds enfödde son. Vem är Jesus? Vad menas med att han är Guds son? Vi kan börja med den profetia som ängeln Gabriel gav Maria vid bebådelsen. I Lukas 1:35 står det: den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Notera beskrivningen. Heligt Guds son. Och när Jesus hade fötts i Betlehem kungör ängeln för herdarna: idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herre. De här båda titlarna uttrycker Kristi härlighet. Messias betyder den smorde och avser att han är smord till kung, präst och profet. Och att han är Davids son som Nathan hade talat om. Och Herren är Guds heliga namn som han uppenbarade sig med för Mose vid den brinnande busken och många gånger senare. Med hänvisning till löftet åt David står det i psalm 132: Herren har gett David sin ed, en sann ed som han inte tar tillbaka. En av dina ättlingar ska jag sätta på din tron. Och lite längre fram står det: därför ska jag låta ett horn växa upp åt David. Jag har berett en lampa åt min smorde. Det här tar Petrus upp i sin pingstpredikan som vi läser i Apostlagärningarna 2. Han citerar Davids ord i psalm 16 om att hans själ inte ska lämnas åt dödsriket. Och sen säger han: men nu vet vi ju, David han dog, han blev begraven, hans grav finns fortfarande här ibland oss idag. Han har inte uppstått än. Däremot, den som David talade om, hans son, Messias, han har uppstått. Och så predikade Petrus på den första pingsten om honom så här: Han var en profet, alltså nu talar han om David. Han var en profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa, han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelse. När Petrus predikade så här ledde det till en massomvändelse bland dem som hörde. För det stack till i hjärtat på dem när Petrus sa, det är ni som har korsfäst Jesus för några dagar sedan. Men nu har Gud låtit honom uppstå. Han är Messias. Och han har gjort det precis som han sa åt sina profeter. Nu förkunnade Petrus Kristi härlighet. Och 3000 blev döpta till hans lärjungar. Redan samma dag. Vi återvänder till uttrycket Guds enfödde son. Vi läser om det i Johannes 1. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Det finns ett ord här som jag måste nämna, fast det är på grekiska, monogenes. Det översätts här med enfödd. Och det kan betyda enda, ensam. Att Jesus är Guds enda son eller ensam hans son. Ordet enfödd kan i gammalt språkbruk också betyda enda barnet. Men i fråga om Jesus betyder det mer än så. Vi känner till det här uttrycket på engelska. The one and only. Och det använder faktiskt engelska bibelöversättningar just om det här. Guds enfödde son. Det är den enda. Den ena och den enda. Han är född av fadern i evighet som Luther förklarade i andra trosartikeln. Som Guds enfödde son innehade Jesus alla Guds härliga egenskaper. Men när han lät sig födas av Maria, en vanlig kvinna, klädde han av sig sin härlighet. Hans härlighet skulle visas i hans lidande död och uppståndelse. Nu visade han sig på förklaringsberget en kort stund i all sin härlighet. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Markus beskriver i sitt evangelium, hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Det var övernaturligt. Det här stora ögonblicket fick nu Mose och Elia bevittna. De visade sig också i härlighet. Och enligt Lukas beskrivning av det här så samtalade de med Jesus om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Det var det stora uppdraget som Jesus hade sänts att utföra. Och just den händelsen var också ett tillfälle när Jesus visade sig i sin härlighet, fast på ett helt annat sätt än människor väntade sig. Tänk er, på långfredagen beskriver vi Jesus på korset. Hur han blev utblottad naken, hur han hängdes upp i tortyr och blev hånad av människor. Var det en härlighet? Men när han hade dött, då sa officeren som ledde soldaterna där vid korset, han, den mannen var verkligen Guds son. Han såg in i Guds härlighet genom det som skedde. För det var en jordbävning och det var en massa saker som hände som var övernaturliga. Men den verkligt stora härligheten var nu att Jesus hade fullbordat allt som skulle göras för att Guds frälsningsplan skulle förverkligas. Han hade betalat för människornas alla synder. Han hade fullständigt neutraliserat den skada som Adam åstadkom genom sin olydnad. Han hade öppnat vägen till paradiset som hade stängts efter syndafallet. Nu är vägen öppen till Guds himmel. Öppen för dig och mig. Då Jesus stod upp ur graven skakade vakterna av skräck och var som döda. Matteus skrev att Jesu gestalt var som blixten och hans kläder var vita som snö. Då visade han sig också i härlighet, fast bara för några få, bara för de här soldaterna. En gång ska Jesus uppenbara sin fulla härlighet för alla människor. Då han talar om det beskriver han sig som människosonen. Han anknyter också till Daniels bok när han vittnar inför översteprästen Kaifas. Matteus berättar. Då sa översteprästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. För översteprästerna var det här en hädelse att Jesus tillämpade Daniels ord om sig själv. Men för oss som har fått uppenbarelsen om hans makt via apostlarnas predikan står det helt klart. Med Petrus och den helige andes vittnesbörd i skriften kan vi bekänna: du är Messias, den levande Gudens son. Salig är du som känner honom här i tiden. Då ska han också känna dig när han kommer i sin härlighet och kalla dig till sitt eviga rike. Nu kan du se hans härlighet i tron. Då ska du få se den ansikte mot ansikte, där Jesus har sin fulla strålglans kring sig. Inte längre i tro, utan i verklig åsyn. Vi kan bekänna med Paulus: det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Och så får jag säga med Elisabet när Maria kom till henne: salig är du som trodde. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, en sann Gud, högt lovad i evighet. Amen.